Idag har jag den efterlängtade kvinnan hos mig. Hon är en stor förebild för många i detta land. Hon är journalist och har varit chefredaktör för Amelia, Tara och Magasin M. Hon kommer ut nu med sin nya bok Kvinnoarvet. Välkommen hit, Amelia Adamo.
Tack så hemskt mycket, Bettina Philipsson.
Det blir bara snyggare och snyggare.
Alltså det är väldigt trevligt att höra. Förut ville jag bara att folk skulle säga att jag var duktig. Nu vid 73 så är jag oerhört nöjd med att mitt, vad ska jag säga, fysiska appearance är bra också.
Får du höra mycket komplimanger?
Jag får faktiskt mest höra komplimanger av kvinnor i någon slags i min egen ålder som handlar om egentligen tidningen. De tackar för tidningen M därför att när den kom så fick äldre kvinnor, om man med äldre tycker att man är det vid 60, ett rampljus. De syntes, de var dugliga, de var någonting, de hade ett värde. Och där kan jag säga att jag har fått, för det har fått komplimanger. Sen kan jag ju få komplimanger också, till exempel för mitt hår. Jag har lockigt hår, det är ganska, det är lätt.
Du har tjockt hår.
Jag har ganska tjockt och lockigt hår, kan jag få komplimanger. Men i regel så handlar det mest om att jag säger någonting eller har skrivit något de tycker om.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Jag vill börja med din bakgrundsstory, för du är ju inte svensk i grund och botten.
Nej, jag är italienare, men kom väldigt tidigt till Sverige. Kom innan det var någon form av getton och liknande, utan man slungades in i ett svenskt samhälle. Och man kan ju höra på min röst att jag, eller på mitt språk, att jag låter som en svensk. Och jag kan väl säga då att mitt blod är då 100% italienskt. Det har jag haft väldigt glädje av på många sätt. Jag tror att jag har en del sån här Mediterranean DNA i mig som passar bra. Och det tror jag kanske dina erfarenheter också är, Bettina. Någonting som Mark Levengood sa till mig en gång för länge sedan. Alltså om man ska vara framgångsrik i Sverige, då ska man vara lagom, olagom. Alltså man får inte vara för olagom, för då åker man lite ut. Är man lagom, olagom, då kan det vara lite kul med en människa som inte exakt gör det mest förväntade. Därför att den har kanske... Du har väl en annan kultur i dig också, som du kan känna gentemot kanske din svenska man eller din svenska omgivning ibland, där du kan kanske agera på ett sätt som de inte förväntar sig.
Jag har ju palestinska rötter och jag kom ut till Sverige som 2 månaders bebis med mina föräldrar och en äldre bror, 78. Jag är ju ändå uppvuxen med en annan tradition och en kultur i hemmet. Så man hamnar i något ingenmansland där när man växte upp. Mm. Jag har nog alltid varit Bettina ändå. Mm. För jag har inte varit som mina, vad ska man säga, kompisar från Mellanöstern heller. Mm. För att jag har nog varit lite mer försvenskad. Men jämfört med svenskarna så har jag ändå haft... Jag är en mer hetlevrad sida och passionerad och man pratar med händerna och man tar plats och tar för sig och vågar vara sig själv. Och det har ju varit på gott och ont, men jag tänker i slutändan måste det väl ändå vara det bästa, bara här ja, har ni mig och precis. Jag är den jag är på något sätt.
Men sen kan det också vara saker som sker. Jag är ju också uppvuxen, kan man säga, italienskt, med vitlök och strängare regler. Och det är ju, alltså, reglerna vet jag inte, men det andra är jag ju väldigt glad och tacksam över nu. Det var man inte när man var 11 år. Då ville man ju vara som de andra som var svenskar. Men det jag tänkte på, det finns ju någonting som jag tror förenar oss. Inte pengarna, Bettina, men någon slags frispråkighet som ibland kan vara till förfång i Sverige. Jag har då varit väldigt ärlig, väldigt frispråkig, delat med mig av mitt liv utan att tyckt att jag har varit privat. Och väldigt många gånger så har jag fått höra från andra att du kan inte hålla på att lämna ut dig sådär. Och du kan inte lämna ut dina barn och du kan inte lämna ut dem och dem. Och för mig har det varit fullständigt självklart, för så var min mamma, så var vår, så att säga, italienska omgivning, att man satt inte och tänkte på vad ska andra tycka. Jag ska nog inte säga det här. Det kan jag då säga, den där frispråkigheten som jag anar hos dig också lite grann när jag läser och sådär. Att du är så här omedelbar. Det är inte alltid kanske det bästa. Men jag är ju ändå väldigt glad över att jag är en frispråkig människa. Men där skulle jag säga då att där tycker jag att jag skiljer mig.
Om vi tittar på våra kulturer kontra den svenska, så är den italienska närmare den svenska än den arabiska.
Det skulle jag tro.
För att ni är ju fortfarande europeer och ni har liksom pojkvänner och man kan gå i korta kläder. Mm. Och ni är kristna och det är svenskarna också då. Inte att alla är religiös kristna, men det är ett kristet land. Och jag tror att både din och min frispråkighet är densamma men ändå väldigt olika. För du har ju ändå varit frispråkig om mer om den sexuella biten kanske än vad jag har varit.
Ja, och pengar till exempel, som man i Sverige, partipolitik. Det finns ju vissa saker du i Sverige inte gärna pratar om. Kanske inte heller också om misslyckande. Nu har det ju blivit trendigt att berätta om alla sina misslyckanden. Men annars, så det finns ju lite områden, kan jag säga. Men annars håller jag ju verkligen med dig att det är ju otroligt skilda kulturer.
Och, så är det ju, även den italienska mot den arabiska, så att säga. Och jag tror att jag har varit mycket mer konservativt uppfostrad än vad du har varit. Men jag är ju ändå så här, ta för mig och prata på. Mm. Men jag märker det med vissa saker där jag är så här präglad av min egen uppväxt. Jag menar, jag ska inte kunna hoppa naken från en brygga inför andra.
Nej, alltså, och jag är praktiskt taget nudist.
Ja, exakt. Ja. Så jag säger det. Vi är frispråkiga, fast på olika sätt. Så att vissa saker är verkligen, där känner jag mig som en nunna. Det var ju för sig lite kristet i det.
Har du sån här helskruvad dress på dig då? Eller du har i alla fall bikini?
Ja, bikini eller baddräkt. Men jag bara försöker säga att det finns den där känslan av, även med barnen, att nej. Sätta på dig badshorts och baddräkt även till mina barn. Ja. Så jag märker att man är lite konservativt präglad hemifrån. Men ändå långt ifrån den arabiska kulturen, såklart. Men med dig så tänker jag ändå att du säger, du växte upp med en mamma. Du kom hit bara din mamma.
Jag kom hit med bara min mamma och växte upp i ett svenskt hem där mamma jobbade. Och fick ha mig med tills jag var 6 år. Hon var alltså hembiträde och vi bodde hos familjerna, och det var 2 familjer i första hand, som hon arbetade hos i en liten jungfrukammare där hon och jag låg och sov tillsammans tätt. Vi var ju liksom 24/7 var ju vi tillsammans. Det var inte tal om förskolor eller någonting sånt. Och sedan ändras det här väldigt täta mammalivet. Väldigt radikalt, därför att mamma träffar en italienare och de gifter sig. Och då, de är fattiga och dessutom är det bostadsbrist i Stockholm. Så man får ingen hyresrätt. Och då hamnar jag hos tyska nunnor i 4 års tid i någon slags, vad ska jag säga, internatskola med nunnor, alltså i någon slags klosterskola.
Här i Sverige
i Nacka. Och där går jag i 4 år. Jag kommer hem på lördagarna och får träffa mamma och Oskar, som han heter, som mamma har gift sig med. Och då är det klart att den här stackars Oskar, som i sig var en skitstövel, han blev ju min fiende på en gång. För det var ju han som hade slitit bort mig från mammas famn. Och hon valde honom, tyckte jag då, istället för mig. Även om jag har aldrig anklagat henne och hon har aldrig ens förstått att hon tyckte att hon gjorde ett val, utan hon tyckte att hon måste. Och jag så har sagt, och som vuxen har då sagt, att tänkte du då att om du inte gifter dig med Oskar, nej men snälla Amelia, sa hon, jag måste göra ett vanligt liv och jag vill inte bo hemma hos andra hela mitt liv. Jag vill bo i en egen lägenhet. Och då kunde jag ju fatta det, även om den egna lägenheten inte var hennes utan ingick i en våning på Östermalm. Som där tror jag 6 eller 8 italienska familjer bodde och delade på kök och badrum. Där de då inte ville ha barn. När jag var 11, då kom vi till en svensk förort i Solberga utanför Stockholm.
Flyttade du hem då?
Då flyttade jag hem. Då var det vi tre plus Oskars föräldrar som kom då från Italien. Tack och lov åkte de hem sen, för de mådde inget bra. Det var november och mörkt, en förort, kan du tänka dig, inte ens ett café på den tiden. Och för mig var det bra, för vi hade bara en tvåa, så då fick jag ett eget rum när de åkte. Jag hade bott i köket i ett sängskåp. Så det där var så att säga min, kan man säga, min bakgrund. Men du säger sen att, blev det väldigt svenskt.
Du säger att Oskar var en skitstövel.
Ja.
På vilket sätt var han en skitstövel?
Nej, men Oskar, egentligen så här, när man betraktar någon efteråt och när man är vuxen. Jag hade ju slöt fred med honom så småningom. Han var ju förloraren, inte jag. Han mådde inget bra. Han gick på psykofarmaka. Han var jämt arg. Och längtade hem, till skillnad mot mamma som älskade Sverige. Älskade Italien också, men inte alls lika mycket som Sverige. Hon var oavbrutet tacksam för Sverige hade tagit emot oss. Hon hade en annan inställning. Hon sjöng jämt, min morsa, till och från fabriken. Hon var vanlig fabriksarbetare, sen blev hon städerska. Hon gillade sitt jobb och sina arbetskamrater. Det var en mycket positiv människa, han var en mycket negativ människa. Och så var hon lite rädd för honom, vilket gjorde att stämningen hemma hos oss var ingen bra. Hon skulle skydda mig också, för att du vet, en tonårstjej som inte tycker om styvfar. Hur kul är det? Och så då tyckte hon det var ju bättre om jag gick ut. Så jag var ute, kan man säga, lite för mycket. Men så när jag var 17 flyttade jag därifrån. Och sen började ju mitt annat liv för mig, och så småningom så såg jag ju den här mannen som fullständigt själsligt förkrympt. Och kunde inte hata honom så mycket som jag hatade honom när jag växte upp och hela tiden planlade hur den här hämnden skulle ta sig ut. Och när hämndens tid äntligen kom, då kunde jag ju förstås inte. För det var ju då jag såg att han är en förlorare och jag är en vinnare. Men det jag ville, det var ju att han skulle vara snällare mot mamma. Och det var han inte. Men hon hade ett eget val också. Och den här boken som jag skriver, som heter Kvinnoarvet, den heter ju Arvet därför att jag tycker kvinnor ärver mer av sina mödrar och verkar ärva mer överhuvudtaget. Och hennes ord till mig var ju hela tiden, bli inte som jag. Så, och ändå så där, när jag tittar tillbaka när jag skrev där, så såg jag ju morsan titta fram hela tiden. Så tänkte jag, fan vad mycket jag ärvt ändå.
Så är det ju, man tar med sig mer än vad man vill. Och det är de dåliga sidorna som man oftast ärver, känner jag.
Ja.
Jag har ju inga, har du?
Nej, precis. Vad har du ärvt då?
Nej, men jag är lite för rastlös och lite för otålig.
Mm. Men ja. Den kritiken har jag fått genom åren. Och jag kände ett slag att nu måste jag skärpa mig. Jag tycker att jag är bättre. Men de har sagt till mig, du frågar och frågar, men lyssnar du på svaren? Och då kände jag mig träffad. Jag lyssnar såklart på svaren när jag arbetar. Men det här handlade om folk i min omgivning, till exempel barnen.
Fick Oskar och din mamma nya barn? Fler barn?
Nej, tyvärr inte. Han ville inte ha barn, han tyckte inte om barn. Det deklarerade han väldigt tydligt. Och eftersom morsan hade mig i boet så fanns jag ju där. Gick liksom inte att tänka bort mig. Plus att hon och jag var ju då, alltså vi älskade varandra så mycket. Och, så att han hade nog lite bekymmersamt med oss, tror jag. Och det var ju ingenting jag såg då.
Men du flyttade ju ändå hemifrån när du var 17. Ja. Blev deras relation bättre när du flyttade?
Jag trodde den blev lugnare framförallt. Den var inte, stämningen var inte på explosionsnivå som det väldigt ofta var. Han var inte våldsam så att han slogs eller så, utan han slog i dörrar och skrek och banka. Och han var väldigt bullrig, visade sin vrede med buller. Och jag kan märka att det är någonting som jag lever ju med en italienare nu som också har ett temperament. Och är det någonting som jag mår så dåligt av, det är när rösten höjs. Och så säger jag till honom, men varför skriker du? Nej, men jag skriker inte. Utan då är han naturligt lite engagerad och då åker rösten upp.
Där har vi något gemensamt. För min pappa har ju skrikit och om allt och i allt och för alla och om alla.
Mm.
Och varenda gång man hade kompisar hemma, är din pappa arg? Ja, han låter sådär. Det värsta var, förutom att han var ett agropaket, så var han ju, är han ju fortfarande hörselskadad i ena örat.
Ja, så måste du skrika lite.
Ja, förutom att det där andra fanns också. Så det var ju en dålig kombination. Mm. Det blev en ond cirkel av allting. Men till slut slutade man ju bry sig. Men man skämdes ju inför sina kamrater.
Ja. Jag fick inte ta hem några.
Det är tur att han inte hör vad jag säger nu.
Är han döv eller död?
Han är både döv och halvdöd. Men...
Okej, men jag hade, det problemet hade jag inte för att... En sån här sak som Oskar bestämde och som morsan inte kunde köra över var att du får inte ta hem kamrater. Vi ska inte ha någon hemma hos oss. Och då blir ju gården vardagsrummet. Det går det med.
Ja, då hänger man ju med alla polare på gården. Precis. Och jag vet ju hur de här gårdarna ser ut. Det är väldigt trevligt egentligen. Mm. För då kommer ju alla familjens barn, alla familjernas barn kommer ner ut på gården och så... Mm. Hänger man med olika kulturer på... Ni kom väl hit på kanske... Vadå? När kom ni hit?
Vi kom 47.
47?
Ja, men jag är 73 år.
Du sa det tidigare. Ja. Men så tidigt. Ni måste vara bland de första italienarna i Sverige.
Ja, och det har ju gått ett program som GV Persson har stått för. Som har varit, tycker jag, väldigt bra i TV4. Som heter Blattarna som byggde Sverige. Eftersom vi har ju fått en invandrardebatt om de som har kommit senare. Och annan kultur och så. Och då ville ju GV också visa att efter kriget så byggde Sverige upp av alla dessa arbetslösa italienare, greker, juggar, finnar. Sen kom turkarna. Ja. Och det här var de första åren och de var ju de som stod vid fabrikerna. Och som gjorde allt det här jobbet då där svenskarna inte räckte till. De var inte tillräckligt många helt enkelt. Och som var så att säga grunden till ett ganska rejält välstånd som startade då i och med att Sverige var ju inte sönderbombat.
Ibland tycker jag att vi fokuserar för mycket på problemen istället för att lyfta fram de som det har gått väldigt, väldigt bra för. Och de är väldigt många.
Ja.
För utan dem, ni som var med och byggde upp det och de som har fortsatt bygga upp det, så hade ju Sverige inte funkat. Det hade ju gått ekonomiskt under. Så att,
men media är ju konfliktorienterat. Jag tänker på det med corona. Vi lyckas alltid hitta någon som har råkat riktigt illa ut i... Men alla de som kliver ur IVA och mår faktiskt bra, de ser vi ju inte. Och det är ju majoriteten. Och det måste man liksom hela tiden... Det är klart att jag som journalist tänker hela tiden på att man letar överdrifterna och man letar... Det som smärtar, det negativa, det sätter sig mer fast. Det tittar man mycket mer på än, titta nu är det 17 utskrivna från IVA och ingen har en biverkan. Jag menar, det blir inte någon sån.
Du är 17 år gammal, du flyttar hemifrån. Hur hamnar du inom journalistik?
Och alltså det är kärlek,
skrivaryrke. Du måste ha varit väldigt duktig i skolan.
Nej, inte tugg. Jag var en glad.
Nej, så det finns hopp för mig alltså.
Ja, jag var en glad positiv flicka som slutade skolan efter nian och tog en maskinskrivningskurs, för det tyckte då de hemma. Det räcker väl inte, ska du plugga eller vad ska du plugga för? De tyckte att om man är städare och befinner sig längst ner på golvet, då räcker det väl att kliva upp på kontoret. Vad ska du bli något mer för typ? Och sen av olika skäl, därför att jag var ju trots allt väldigt ambitiös. Och sen hade jag en mycket god förmåga att hitta killar med bättre förmåga, med större status. Det är inte helt obekant för dig, kan jag tänka mig, Bettina.
Jag tänkte att det var jag som var den höga statusen.
Du har säkert en hög status på annat sätt. Men i mitt fall handlade det om att jag kom in i miljöer där man pluggade. Man kom in i miljöer där man inte bara kunde skratta sig fram genom livet. Utan där det var viktigt att utbilda sig och så.
I akademiska miljöer?
Ja, precis.
Hur hamnade du där?
Kärlek. Allting har varit kärlek.
Men då träffade du killarna på stan då, eller?
Jag träffade...
Fanns det en dröm om det här akademiska sedan du var liten?
Inte ett dugg. Jag hade ganska få drömmar. Jag hade nog dröm om att det var roligt. Men då var det så här att min styrfar, han som jag då har förtalat, som är död.
Oscar.
Han jobbade på en läskedrycksfabrik som heter Apotekarnes. Jag jobbade där på sommaren. Och plockade disk eller vad jag gjorde för någonting. På lastkajen stod chefernas snygga män, för där känner man mest, och slungade backarna in i bilarna. Det var killar med adresser från Djursholm och båt i Sandhamn och liknande. Där träffade jag då en snubbe som såg mig. Som sen så, diverse förvecklingar, hamnar jag då på Östermalm hos en kille som är, vi blir kära då. Han är barn till en jurist och han läste på universitetet. Det var så det började. Han hade gått Östra Real och han var så här superduktig. Och han sa bara till mig att, nej men vad fan, ska du stå skriva maskin i resten av ditt liv? Då, plötsligt. Och jag trodde mig inte att jag kunde. Då började jag på komvux på kvällarna och så skrev jag maskin på dagarna. Och jag trodde faktiskt inte att jag kunde. Och så upptäckte jag att, nej men jag tog ju studenten, fast det var på kvällen. Nästa steg efter studenten brukar ju vara universitetet. Och det tänkte jag också, nej men det, nej det tror jag inte att jag klarar. Jag har dolt självförtroende när det gällde sådana saker. Och så gjorde jag det. Och ungefär i den vevan när jag började bli färdig, då var jag på Svensk Damtidning för att kunna fixa universitetet som var föreläsningar på dagen och så. Så
och jobbade jag på kvällen. Hur hamnade du på Svensk Damtidning då, tänker jag?
Ja, men därför jag satt där och var kontorist. Och sedan när jag började plugga, då ville jag ha något att göra på kvällen. Och då var jag en sån som jagade din man. Jag var en sån som gick till Alexandra. Kungen var kronprins då. Kronprins, och jag skulle hålla rätt på om de hette Lettström eller Kryger eller vad det var runt omkring, och Philipsson och så. Så på den tiden så följde man då amaranter, barder och kändisar på ett, kanske på ett annat sätt än man gjorde idag. Idag är det ju mest att stå bakom, framför massa varumärken och fotografera er när ni kommer på den här röda mattan. Fast det är ingen röd matta på det viset, utan fick man själv klä upp sig så man såg ut som en liten balflicka. Lånade kläder för mig då. Och så fick man gå på de här olika tjusiga ställena. Och så många gånger som jag stått utanför Riddarhuset när kronprinsen skulle, när det var middag, och jag skulle identifiera noblessen som kom susande där, och alla såg nästan lika vackra ut allihopa, det kan jag säga. Det var inte lätt. Men det gick bra. På den tiden gick det bra, för att då behövde man inte publicera i realtid. Utan då hade man kontaktkarta och kunde liksom identifiera Silversköld och Levenhaupt och allt vad de hette. Och jag fick hjälp av en underbar kvinna, Ebba Wachtmeister. Hon kunde de här, jag kunde ju ingen. Jag kom ju från förorten. Och så lärde jag mig. Och samtidigt så ville jag ju bli sociolog. Det var ju det jag pluggade till. Då kommer det en man in i bilden som är vikarierande sommarvikarie på Svensk Damtidning som chefredaktör då. Där är jag då och jobbar kväll. Och romans uppstår mellan oss. Han är 17 år äldre. Han är blev mina barns far. Han är död tyvärr. Och han var sådär, amen, du är ju från Italien och han har varit 10 år i Frankrike. Vi tar med våra skrivmaskiner, det var ju det man hade på den tiden. Så sitter vi där mitt emot varandra i Rom och skriver, du kan väl bli journalist istället. Och på den tiden var det också så att Svensk Damtidning, som var en kunglighetstidning, ville inga journalister jobba på som kom från journalisthögskolorna. Det var liksom så fel. Då var ju vänstern mycket, mycket mer dominerande än vad den är idag. Och de flesta journalister vill ju med sitt jobb göra avtryck eller skillnad eller vad de förändrar världen. Det vill ju inte jag alls, för dels hade jag inte gått där, journalisthögskolan. Jag gick ju en annan bana. Och sen, vad hade inte jag de här stora förändringsbehoven, eller vad jag ska kalla det för. Jag ville ha ett bra jobb och ett roligt jobb. Och då tränade han mig. Och då blev jag så småningom en reporter på dagtid. Med min fil. kand. I beteendevetenskap. Blev jag så att säga en vanlig reporter som ringer upp dig och frågar hur ni har det. Och blev ganska modig som en sådan. Fick bra byline, eller bra one-liner, eller rubriker, eller underlag, pratminer som vi sa då. Och där börjar det. Och i vårt jobb är det så att man blir sedd därför att man har en byline. Och bylinen gör att du blir identifierad, och har du gjort då några bra grejer. Jag gjorde bra ifrån mig, som det heter.
Mm.
Och då blev jag headhuntad. Och på den vägen har det då varit att är man då duktig på nästa jobb. Och så blev jag upptäckt. Det ska man också bli. Ibland ska man ha tur. Även de duktiga måste ha tur. Och vet du vem som upptäckte mig? Hanna och Amanda Widells farmor. Jag säger Hanna och Amanda Widells farmor. Därför det är Hanna och Amanda idag som folk vet vilka de är. Hon heter Gunny. Hon var larger than life. Och hon lärde upp mig. Hon såg mig. Hon såg att det var något särskilt med mig. Just den här frispråkigheten som också har blivit ett bekymmer ibland. Blev så väldigt bra i det här tidningssammanhanget som var Veckorevyn. Man skulle nå de här unga människorna. Och jag hade då ett tonfall, ett språk. Jag var väldigt orädd. Vi blev bland de första som skrev om att vi hade en gay community i Sverige. Vi var väldigt modiga, och det som du förut sa så här, att jag var frispråkig när det gällde sex, det var också en tillgång för mig där. Det som kanske inte skulle ha varit en tillgång på andra ställen, men just på Veckorevyn var det en tillgång, därför att de var ju oftast mellan 15 och 18 år och hade blivit det man kallar för byxmyndiga, hade ju så mycket frågor kring det här. Och kärleken och livet, och vad ska jag på med på studentexamen, och hur gör jag med min besvärliga mamma eller vad det var. Jag var väldigt bra på den sortens, vad ska jag säga, frågor. Livets vardagsfrågor. Mm.
Men då hade du träffat din man som blev pappa till barnen. Precis. Så han jobbade kvar på Svensk Damtidning och du flyttade över till Veckorevyn?
Nej, han var ju bara en sommar där. Okay. Han är inte på Svensk Damtidning. Han jobbade med helt andra. Jag tror han var på tidningen C då, som var en stor bildtidning i Sverige.
Så ni,
som
hade ganska inte, bra kredit. Så ni jobbade inte ihop?
Vi jobbade inte ihop efter det att sommaren var slut på Svensk Damtidning. Den ordinarie chefredaktören kom tillbaka, så blev han en frilans.
Och hur gammal var du när du träffade honom?
Jag var 26.
Och han var 17 år äldre?
Ja, och hade barn. Och han var skild, men han hade ändå...
Och hur många barn skaffade ni?
Två.
Och de är idag?
Egentligen tre, för det första barnet dog.
På väg och det första barnet som dog, varför dog det?
Det första barnet dog för att det var inte utvecklat. Det här var då ett kejsarsnitt som... dramatiskt nog var i Rom. Och det visade sig då att barnets lungor var inte utvecklade. Och kanske hade man räddat kvar barnet om det hade varit senare. För barnet vägde 9 hekto och inte 2 kilo som man trodde.
Idag hade man klarat det med kortison.
Sen vet man ju inte liksom hur det har blivit med det barnet ändå. Därför att den här doktorn sa till mig då, när barnet levde i 2 timmar, han sa inte du ska vara glad, sa han verkligen inte. Men han menade på att hade barnet överlevt så hade du haft ett livslångt åtagande.
Var det en pojke eller en flicka?
Pojke. Mm.
Och har det påverkat dig någonting, eller gick du vidare?
Det som påverkade mig då, det var ju att jag till varje pris ville ha barn igen. Det var det enda jag tror jag kunde tänka på. Det var att gravid, och det tog rätt så lång tid. Och dessutom åstadkom det en kris i vårt äktenskap. Han var otrogen. Och, men vi blev tillsammans igen. Och då blev jag omedelbart med barn.
Var han otrogen i Sverige då med en kvinna?
Ja.
Och hur länge hade de ett förhållande?
Kanske ett halvår.
Men ni hittade tillbaka till varandra?
Jag är ju rätt förlåtande lagd. Och jag vet idag när jag pratar med yngre människor så kan de absolut inte förstå otrohet. De kan inte tillåta att något sånt sker. Jag menar inte att jag säger att det inte är så farligt. Men det är överkomligt om man älskar någon.
Vad unga människor inte förstår, det är att livet är inte svart eller vitt.
Nej.
Och jag tror man måste leva ett längre liv för att få mer förståelse för att livet faktiskt kan ta andra vägar än vad man trodde 20 år tidigare.
Mm, det är en av fördelarna att bli äldre. Och en av nackdelarna i Sverige är att den tillgodoses så lite. Våra erfarenheter och våra kunskaper vill man ju nästan inte ha. Arbetsmarknaden sparkar ut oss vid 50. Och nu i samband med corona så har vi ju buntats ihop tillsammans med 95-åringarna på äldrehem. Alla vi som är 70 plus och som kanske lever ett helt annat liv än våra generationer tidigare gjorde. Så att vara äldre i Sverige, och då menar jag inte de äldre äldre, utan då menar jag de som
mellan 65 och 75.
Ja, eller till och med 80 idag. Så har vi väldigt lite värde, och då har jag ju tyckt då, i och med att jag skapade den här tidningen M-magasin, att jag ville ändra på det. Jag kände att min mission äntligen, jag har ju haft några olika missioner under den här perioden med mina kvinnotidningar, tidningen Amelia till exempel. Där ville jag så gärna att tjejerna skulle spara pengar. Jag ville så gärna att tjejerna skulle bli ekonomiskt medvetna och inte tro att kärleken löser allting. Vi hade sidor om arbete och pengar som hette 9-5. Det var ju ingen tjejtidning som hade, eller kvinnotidning som hade sånt. Då hade jag liksom en ambition att utan stålar är du inte fri. Du måste spara. Det ska inte vara så att du får en peng och då känner du att jag måste köpa den där väskan för 3000 spänn. Lägg undan 500 och köp väska för 2500 spänn. Det var liksom den grejen som jag hade då för den tidningen. När det gällde, det fanns det andra också såklart, men jag ville att de skulle bli ekonomiskt medvetna och fatta. M-tidningen så har det ju inte handlat om det i större utsträckning. Där har det handlat om att ge dem självkänsla och känna att de duger till. Vi duger väldigt bra fast den marknaden inte vill ha oss. Och vi är väldigt många nu, så de borde verkligen älska både våra knubbiga plånböcker och våran reseglädje, även om den står på hold nu.
Är din plånbok knubbig?
Ja, det tycker jag. Absolut, jag har en bra pension. Jag har sett till att skaffa mig en bra pension. Innan jag förstod det så tyckte jag också att lönen var mycket viktigare. Och skaffa sig saker då. I mitt fall har det ju handlat om utsikt bland annat, som jag tycker är viktigt. Men jag har alltid sparat. Jag har alltid sparat. Min första lön som jag fick som barnflicka i skärgården åt en tandläkarfamilj, så tjänade jag 400 kronor. Och då sa mamma, du kan ta de där pengarna och göra vad du vill med. Men du måste spara något av dem. Det andra får du göra. Då sparade jag 100 kronor av dem. Och så har det på något sätt varit att jag har alltid sparat. Jag vill aldrig komma tillbaka till blodpuddingsnivå. Jag vill inte vara fattig. Och jag vill inte vara beroende. Jag vill kunna själv ha fuck off kapital. Jag tyckte det var jätteviktigt. Behöver man inte ha så mycket, men tillräckligt mycket för att man rår sig.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found. That project manager I could never seem to hire? And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hur länge var du gift?
12 år, sen dog Lasse. Så att äktenskapet tog slut på grund av död.
Du blir ju ändå änka med två barn. Ja. Hur klarar du av den situationen?
Jag jobbar. Sorgen trängde jag bort in i jobbet. Men den bor där. Men jag släppte inte riktigt fram det. Jag jobbade bort sorgen. Fast man kan aldrig jobba bort en sorg. Sorgen finns kvar. Men det var mitt recept för mig.
Och dina söner?
Mina söner, femåringen, klarade det bättre än åttaåringen. Ja, det är klart att han har ärr. Han har skavsår i sin själ, såklart, av saknaden av sin pappa. Och hur mycket hans mamma ändå pussar på ärret, så kan jag inte läka det. Det är ett annat slags sår.
Har ni pratat om det här i vuxen ålder?
Vi har pratat om det. Vi har till och med gått i terapi, han och jag. Han krävde det därför att han ansåg att han måste få prata med mig om att han tyckte jag valde jobbet.
Och hur är relationen idag?
Mycket bra. Det var en mycket, mycket bra terapi. Jag kan rekommendera det. Att man ska inte ha varbölder i sin familj. Man ska sticka hål på dem. Kläm ut skiten. Och sen är det inte säkert att man behöver förlåta allting. Men man kan försonas.
Men kan han ha en större förståelse för dig idag? Att du valde jobbet?
Ja, det är klart. Han har egna barn. Han har, jobbar själv. Han har förståelse också för när kärlek är besvärligt. Och sen gifte jag mig väldigt, eller flyttade väldigt snabbt ihop med en annan man, och det varade 24 år. Sen skildes vi.
Kände ni varandra sen tidigare då?
Den här andra mannen och jag, vi jobbade ihop på Aftonbladet.
Men under de här 12 åren, då jobbade du på Veckorevyn, du fick dina två barn.
Och jag började jobba på Aftonbladet.
Och du började jobba på Aftonbladet. Mm. Vad heter din nästa man som du var gift med?
Han heter Torbjörn.
Torbjörn, mm. Och ni var gifta 24 år.
24 år.
Och då tänker jag, du,
alltså, vi var inte gifta 24 år, men vi var bodde tillsammans i hälften av dem och hälften gifta. Mm. Så vi var tillsammans i 24 år, kan man säga.
Jobbade du väldigt hårt när barnen var små?
När jag var på Veckorevyn så avkrävde jag ju då den här fantastiska kvinnan Gunny Widell att jag måste hämta barnen och vara med dem, för då var de små. När jag började på Aftonbladet, då var barnen 5 och 8 år. Då var det ju, på Aftonbladet gick det inte att gå hem tidigare. Det gick bara inte. Så då jobbade jag mycket. Men jag hade folk runt omkring mig. För ett fosterbarn bland annat som jag haft. Som kunde hjälpa till. Så att jag kände inte att de var ensamma. Och det har de väl sagt också. Att, nej, men det var vi inte. Men man vill ju alltid ha mer av sin mamma. De hade ju ingen pappa. Pappan var ju död. Och den man som jag flyttade ihop med, han hade egna barn. Och dessutom var han ju, han var ju chefredaktör på Aftonbladet. Så han hade ju en post som krävde sin man. Och det visste jag ju om. Så att,
och hur var han då, man nummer två mot dina barn? Torbjörn?
Ja, alltså, man kan säga att han var väl inte... han var... som många män var på den tiden, någon slags styrfar genom att finnas, men inte stå vid fotbollsplanen eller åka och hämta eller göra andra saker, utan där upplevde jag mig själv hela tiden som om jag var, kan man säga, ensamstående, fast ramen var tvåsamhet.
Så länge han var snäll, Torbjörn, han verkar ha varit snäll mot barnen i alla fall. Sen är det ju så här, man ser ju oftast det man kanske inte hade istället för att se till det man faktiskt hade.
Och sen så, vi hade ju en fantastisk arbetsgemenskap som slog ut allt. Och då blir ju barnen lite marginaliserade, såklart.
Kan du ångra dig idag att du jobbar för mycket?
Ja, det har jag ofta sagt också. Jag ångrar inte så mycket saker, för det, Jag är inte så bra på att ångras. Jag är inte bra på varken skämmas eller ångras. Men jag tror att jag skulle vilja haft ett barn till. Jag tycker ju ändå att det är en fantastisk kärleksrelation. Att ha den här gåvan att ha bra relationer med sina barn. Och så kommer då barnbarnen, nya kärleksrelationer. Och sen kan jag då ångra att jag inte var hemma med när de var mindre. Men det tror jag väldigt många säger. Och det är liksom lite sent påtänkt.
Men hur hade du försörjt det då, tänker jag?
Det hade jag nog gjort. Jag kunde ju gått ner till 80. Det var bara det att på Aftonbladet kunde man inte göra det. Då får man ta en annan tjänst. Och då ville inte jag byta tjänst. Jag ville vara den featurechef då. Jag var ansvarig för söndagsbilagan och sånt där. Jag ville vara det. Så där gjorde jag ju också ett val. Precis som min mamma gjorde ett val när hon lämnade mig till nunnor. Så gjorde jag det valet att jobba så där mycket. Och det. Men om jag ska säga saker som jag kunde ha gjort och som jag ångrar, det var väl då att jag som har haft världens, och det också är det som står lite grann i boken handlar ju om mina erfarenheter, det är ju inte direkt en självbiografi, utan det är erfarenheter man kommer fram till. Och den här morsan som stöttade mig i vått och torrt, när jag kunde avsatt tid för henne, då gjorde jag det för lite. Sen blev hon lite halvdement eller vill inte röra på sig, får en ganska ordentlig reumatism och vill absolut inte lämna Sverige med vårdcentral och försäkringskassa som hon älskar. Så jag kan inte göra allt det jag vill göra med henne. Jag vill ta henne till Rom, jag vill göra en massa saker. Det kan jag faktiskt ångra. Att jag inte i tid förstod att det är nu jag ska ge tillbaka till min mamma. Själv var hon inte krävande ett enda dugg, utan tvärtom. Men alltså när man gör en klassresa och går från den där tvåan i Solberga till en vindsvåning med utsikt, så händer en massa saker på vägen. Du kommer inte riktigt in i ditt nya sammanhang och du känner inte hemma i ditt gamla sammanhang. Och där är det ju så att där nere fanns ju mamma. Mamma tyckte, men kan vi inte bara träffas och dricka kaffe? Kommer du ihåg när du tyckte det var så roligt att gå på konditori? Och då var det ju så att för så fort barnbidraget kom så kunde vi gå på konditori. Och jag hade ju aldrig tid med det, förstår du? Utan då ringer jag så här, mamma kan du vara barnvakt? Kan jag lämna dem till dig? Mamma kan du göra det här och det här? Nu vill Alex och Filip ha den här fantastiska pastasåsen. Kan du göra den i 10 portioner? Förstår du? Det var ungefär så jag hade. Istället för att sätta mig ner, skala bort allting runt omkring och ägna mot henne. Det gjorde jag inte. Det kan jag ångra.
Man kommer in i sitt nya liv och det är barn och det är jobb och det är massa grejer. Och så det märker jag också när mamma ringer. Ja, men du skulle ju ringa tillbaka.
Bor hon kvar i Uppsala?
Ja. Mm. Och det är inte det att jag inte bryr mig om min mamma, utan det är lite det där att man har så mycket annat att tänka på. Och vi är 9 syskon.
Oh,
du,
Gud,
du är ensam.
Jag är
barn.
Ensam. Mm.
Så då ligger trycket, alltså du har ett hårdare tryck på dig såklart. Men jag försöker säga att det har nog inte bara med klassresan att göra. Även fast jag förstår att man hamnar i det här lite finare rummet.
Och där så inte känner man inte igen sig där. Nej. Och hon känner sig inte hemma där.
Nej. Och hon lever i sin förort och har bara levt och jobbat på fabriker. Och känt att den världen har varit en okänd värld för henne. Och då får man ju dåligt självförtroende när man ska hamna i den världen.
Ja. Sen var hon ju den där pensionären som man idag skulle säga fattigpensionären, även om pengarna räckte. Men hon hade ju vant sig vid små förhållanden och ville liksom inte riktigt, så kommer jag där med mina gåvor. Så jag ska inte säga att de stod ouppackade, för gjorde de inte, men det var inte det hon ville ha. Hon ville ha mig. Hon ville ha mig och min tid. Inte det jag kunde köpa.
Och det ångrar du idag?
Ja, det ångrar jag idag. Och jag såg inte det då. Det var precis, jag var i den åldern, kanske som du är, lite äldre, när allting snurrar så fort för mig. Och då var mamma mest någon som man hade en väldigt stor användning för. Jag frågade mina barn när jag skulle skriva den här boken och upptäckte då att mamma dök upp i det. Och då sa jag så här, vad var mormor för er? Och nu börjar jag gråta för jag tycker det var så kul. Och då sa Alex, She was always in my corner. Var inte det fint? Och precis så var hon. Hon var verkligen en liten soldat för oss. She was always in my corner.
Hade de en nära relation?
Ja, båda mina söner. Hon var ju den där sortens mormor som inte jobbade, som inte körde bil, som fanns på ett ställe. Och hela den här tidningen M, den riktar sig till sådana som är som jag, som har körkort, som hämtar på dagis eller förskolan, som fixar det ena och det andra, du vet, så här aktiva, resande. Nej, jag kan tyvärr inte vara barnvakt då, för då är jag på väg till Israel eller Sydafrika eller varför inte Palestina, som jag faktiskt har varit i. Så medan mormor alltid var där på Eva Bonniers gata 29 i Fruängen, som de flyttade till, där det fanns ett rum där barnen kunde vara, där jag kunde komma på kvällen, lägga in dem, hämta dem nästa dag när de skulle till förskolan eller så. Hon var alltid där och hon lagade alltid den mat de ville ha. Vi hade aldrig diskussioner om socker, utan när de skulle gå och lägga sig på kvällen så fick de nipponsoppa med grände och såna här små mandelbiskvier. Och jag sa, men morsan, det där är väl inte så bra precis innan de ska gå och lägga dig. Lägg dig inte i det här.
Det är mina barn. Och hur var Oscar mot barnen?
Han var, för att jämföra med hur han var mot mig, så kan man säga att han tyckte väldigt mycket om dem. Bara han så att säga fick gå in i sitt rum, lyssna på sin italienska musik och stänga dörren. Men det var inte så att de inte fick komma. Där kan jag säga att morsan tog ton. Hon som då var ganska förtryckt av honom. När det gällde barnbarnen, då var det så att de kommer vilken tid på dygnet som helst. Det finns alltid plats, dörren är alltid öppen, det finns alltid mat och du håller käften. Det vill säga Oscar då, han hade något.
Så hennes medberoende.
Det fick lite problem där, kan jag säga.
Ja.
Då var hon mer medberoende.
Hon hamnade i klimakteriet.
Precis, hennes medberoende hamnade lite mer hos mig då.
Ja, exakt, ja, det var ju bra. Men det är ju så, man ångrar ju alltid. Jag önskar jag hade ställt den här frågan till min pappa eller till min styrfar eller till mamma, eller jag önskar jag hade gjort det där. Mm. Och nu är det för sent, för nu lever de inte längre. Och man vet ju så här, nej men, eller fånga dagen, man blir bara äldre. Ja. Eller, man kan ju allt det där. Man ska inte hålla på och tänka på en resa om ett halvår när man är mitt uppe i en resa 6 månader tidigare. Mm. Fånga här och nu, stunden. Mm. För att
det har
livet
jag varit
går fort.
Usel på, kan jag säga.
Ja, du verkar ha det hela tiden.
Ja, fast inte nu. Nu har jag ju hamnat i den här coronans, kan man säga, det positiva är att
hold on hold.
Snacka hold, därför att det är ju, till exempel när boken kom ut så skulle jag ju åkt till diverse olika bibliotek, pratat om kvinnoerfarenheter, bla bla bla. Är allting inställt? Det mesta är inställt, om det inte är såna här videomöten. Och de är, för mig i alla fall, så behöver jag ju inte det. Jag är ju egentligen en pensionär. Men jag har ju hela mitt liv har varit aktivt. Och nu är det för första gången, kan jag säga, Bettina, lite sent påtänkt. Jag är extremt här och nu.
Du är här och nu, du är 73 år.
Mm.
De flesta som är här och nu säger det till mig att de hamnar i här och nu-känslan när de fyller 50.
Ja.
Så du är lite senare än...
Ja, du kom lite senare. Men när man fyller 50, eller rättare sagt när jag satte igång med den här tidningen, då var jag 59. Då kände jag att livet blåste mig i nacken. Jag kände mig inte dödlig, men, och kanske inte en fot i graven, men på väg mot den andra hälften av ett liv. Och då blir man lite mer så här... Vad händer vid 60? Vad är det för frågor som är viktiga? Hur ska jag leva? Och då är ju 60-årsåldern ansett som den lyckligaste åldern. Och det kan jag faktiskt hålla med om. Det är en riktigt lycklig ålder. Och det tror jag beror på just det här som inte inträffar vid 50, snarare vid 60. Det är att du börjar reflektera, du tar tag i tiden, dagen. Du behöver inte gå på meditationskurs. Hela du är någon slags inprogrammerad för meditation. du kanske kan gå på yoga och sånt här för att spänsta din kropp. Men det är ändå så att vid 60 har du en större förmåga att uppskatta det som du har runt omkring dig än vad du har innan. Och det är något hormon som träffar dig förmodligen för kanske kompensera för kroppsliga skavanker.
Det var kanske det där din mamma hamnade då, fast lite tidigare.
Jaha, fast henne har jag svårt att se det här, för att hon var aldrig en reflekterande människa.
Hon bara körde på.
Ja, hon städade och så var hon trött och eller så. Men det var inte så att hon satt och tänkte. Det tror jag inte. Om man nu ska tala om saker man borde göra, men jag tänker på det. Ni som lyssnar, vet ni vad ni ska göra? Montera upp en sån här fin mikrofon som jag sitter med
här. Och intervjua mamma.
Intervjua mamma om hennes liv, hennes barndom. Sånt blir du intresserad efteråt. När min mamma dog, hon var ändå 92, så kände jag, gud vad många gluggar jag har i hennes liv. Hon var dessutom föräldralös väldigt tidigt. Hade ganska slitigt. Och så mycket som jag borde ha frågat henne om. Det ska man göra. Därför att just nu kanske du inte bryr så mycket om det. Men sen kommer du göra det. Så spela in din mamma eller din pappa om deras liv. Det har du glädje av.
Vad hände med din riktiga pappa?
Alvaro Banchetti. Han som är mitt ursprung ville inte ha något med oss att göra. Mamma var hembiträde där i Rom och blev med barn. Och det var ju inte någonting direkt som var bra. Hon hade ju dessutom inga föräldrar, hon var ju fattig. Så hon åkte ju more or less ut på gatan. Men
vadå, där hon var hembiträde i den familjen?
Ja, men då kommer det, förstår du, en riddare från Sverige. Det är därför vi hamnar i Sverige. Han är nämligen gift med min riktiga faster då. Herr Banchettis syster. Han hjälper mamma till Sverige när jag är född. Jag är 9 månader. Så att första familjen vi kommer till i Sverige, eftersom han var en journalist på Bonniers, han jobbade åt en äventyrstidning som heter Levande livet. Första familjen som vi kommer till i Sverige, de är chefer, eller hon är chefredaktör för en tidning som heter Hela världen. Så jag hamnar så att säga i en journalistisk miljö utan att överhuvudtaget ens, ja.
Och sen började du jobba med Bonnier. Det är ju
precis,
cirkeln slut.
Ja, och vet du vad så intressant, för att när Oscar dog så fick jag en kartong med papper av morsan. Här blev vi svenska medborgare och här så. Och mitt i den där röran hittar jag ett brev från Åhlén Åkerlund som är så att säga Bonniers då, familjen Bonniers tidskriftsförlag som de hade då, hette Åhlén Åkerlund. Där det står på italienska att vi garanterar la signorina Elda Mucci, la bambina Amelia Mucci, så heter vi då, alltså uppehåll i Sverige, och att vi kan garanterar ekonomin för de här, stämplat med då den dåvarande HR, hette det inte på den tiden, men HR-funktionen inom Bonniers. Så att jag menar, de var verkligen skälet till att vi kom till Sverige då. För det var ju de som otroligt garanterade vårt uppehåll. Sen så, det där pappret, nu är länge Oskar varit död, 15 år kanske. Ja. Då så såg jag det så verkligen svart på vitt, så tänkte jag, men gud, hur cirklarna går ihop fast man inte vet om det.
Har du haft någon kontakt med din riktiga pappa under?
Ja, sen det som hände nu sen då med den här. Det här var en litet sidospår, men vi raskt går in på den riktiga pappan. När jag då fick ett levande barn, Filip. Då åker jag ner till Rom, tar Filip med mig, letar rätt på den här pappan. Han blir ju livrädd. Och jag säger så här, du är morfar, det tycker inte han är ett dugg kul. Jag är inte känd för någon. Det är en katastrof om det här kommer ut. Vi träffas på ett café som var uppslitande. Men min mission just då, det var bara, hur ser han ut? Hur ser min biologiska pappa ut? Och så åker jag hem då lite tilltuffsad av ointresset. Och så går åren och så kommer tidningen Amelia ut. Och jag är 46 år. Alltså det vill jag också säga till folk som lyssnar och tror att man måste göra allt när man är 30. Man kan göra väldigt många bra saker när man är nästan 50 också. Och jag var 59 alltså när jag startade hem. Så tiden är er, kära lyssnare. I alla fall det jag skulle säga var att då när tidningen Amelia kommer ut. Han vet att morsan gift sig Adamo. Han har lite koll på mig. Han har en kompis som har jobbat på Fiat i Sverige. Han var försäkringsdirektör. Han var lite mer medelklass och så. Och då säger den här kompisen: Alvaro, jag tror det där är din dotter. Då ringer det hemma i Brommavillan där vi bodde då. Och det är Alvaro. Och han vill träffa mig. Och jag blir glad förstås. Och jag åker ner och träffar honom med mina två tonårssöner då. Mamma är så besviken och så ledsen på mig. Och jag tror nästan hon aldrig förlät mig. Men jag gjorde det ändå. Hur kan du? Han som övergav dig och mig och så. Men jag åkte ner för att jag var nyfiken och jag ville ha mina egna pusselbitar. Och träffade en sliten, lite glad playboy-sort. Pengarna var maskild, det var därför han tog kontakt med mig också. Han hade såna här riktigt såna här playboy-hår, såna här fläskkotletthår som han sa förut. Mm. Du vet, med en sån här liten våg här bak. En ganska snyggt skuren, mycket sliten kostym. Fransig skjorta och stod där med en blomma i handen. Då tänkte jag när jag såg honom. Den mannen ville jag lära känna lite grann därför att det finns delar av mig som jag inte alls hittar hos min mamma. Så var det med banketter. Vi fick 4 år av ett visst umgänge kan man säga. Sen dog han i grovtarmscancer. Så det jag brukar säga, min glädje av banketter är bland annat det här med grovtarmscancer. För att jag hade en väldigt dålig mage för ungefär 5-6 år sedan. Och jag har alltid haft dålig mage, men nu har jag en annorlunda dålig mage. Och då så var jag hos en läkare på Ersta sjukhus som var sådär. Ja, yrkeskvinnemage, IBS, du vet så. Nej, sa jag, det är något annorlunda. Så skulle jag i alla fall fylla i ett formulär. Fanns det grovtarmscancer i familjen? Ja, det fanns det. Jag har en pappa som dog i det, eller pappa. Min biologiska pappa. Vips! Koloskopi som är en är mycket otrevlig men effektiv undersökning. Och vad hittar de om inte någonting som heter en polypmatta i ett förstadium till cancer? Och utplockas det 30 cm tarm där de där polyperna sitter. Då brukar jag säga, det kan jag tacka Alvaro Manchetti för. Det är inte så mycket jag kan tacka honom för.
Nej, livet men, bara.
Livet och
en ny chans.
Och sen en ny chans där till livet. Så var det med honom. Han hade två döttrar. Vackra, ganska duktiga döttrar. Som absolut inte ville veta av mig. Så när han dog så bad de mig uttryckligen: du får inte komma ner på begravningen. Våran mamma är förkrossad. Hon vet inte om din existens. Skulle hon få reda på att han under alla dessa år inte har talat om att han dessutom har en dotter. Så skulle det bli för mycket för henne. Och då tänkte jag, nej, jag behöver inte det. Du fanns 4 år i mitt liv. Fine.
Har du någon kontakt med de här systrarna idag?
Inte.
Vad synd det egentligen.
Ja, det är på sätt och vis synd. Men så tänkte jag så här, vad ska vi prata om? De har sin pappa och jag har mammas version av en glad kille som inte tog något som helst ansvar.
Men man kan ändå säga att tack vare honom eller inte tack vare honom. Han gav dig ju livet.
Ja.
Hans systers man såg ju till att ni fick komma till Sverige och få börja
så helt, helt dumt var det inte.
Nej, han har ändå legat bakom lite ja, bra saker.
Ja, och jag tror att jag har fått en del bra gener också från honom.
Vad skulle du säga är det mest coola du har gjort i livet, yrkesmässigt?
Det är flera saker. Om man ska ta den viktiga sidan så ska jag säga Rosa Bandet. Eftersom jag anser att det var jag som introducerade Rosa Bandet. Sen tog Cancerfonden över och gjorde det jättestort. Men jag hade två väninnor som hade bröstcancer samtidigt. Så jag hade det någon slags top of mind. Står på Heathrow. Står alltid och tittar på omslagen på de engelska tidningarna. De är så duktiga på sånt. För att få inspiration. Och så ser jag Pink Ribbon, en tidning man säljer. Då tänker jag, Hur fan kan man sälja en tidning om bröstcancer? Är det någon som köper en tidning om bröstcancer? Så jag köpte den. Såg en varm, mjuk, jättefin, rosa tidning med hoppfulla berättelser. Ganska allvarliga bilder på bortskurna bröst och sådär. Och sen bestämde jag, den här gör vi i Sverige. Och så gjorde vi den, och den heter Amelia Rosa Bandet. Det var det första som kom ut då. Det var 2001. Och sedan så fortsatte det. Cancerfonden kommer in 2003 eller 2004 med sina galor. De är min medcoach då när jag gör det här, därför att jag vill ha en seriös stämpel. Inte bara så här bröstcancer, vad kul tidningen Amelia, utan Cancerfonden är med där. Det är någonting jag är stolt över. Sen är jag då, tror jag, väldigt stolt över både Amelia och M på dels att skapa tidningar som håller. Skapa tidningar som kan blanda ett snyggt hår med en löneförhandling. Och i tidningen M, hur man sköter om sina pensionspengar samtidigt som man kan vara attraktiv på kärleksmarknaden. Att det finns, att jag har haft ett syfte med tidningarna som uppenbarligen har hållit.
Skulle du se dig själv som feminist?
Ja, det tror jag nästan varenda tjej säger. Sen kan man, jag brukar säga att jag är en kompromissfeminist, för att jag, min väg framåt har ju varit ändå att gå armkrok med män. Jag har ju tyckt att allting går inte genom att bråka. Somligt måste man...
Vadå, keep your enemy closer?
Exakt! Det skulle jag säga. Sen är det ju olika strategier och beroende på olika grejer. Vi hade ju inte fått dagis om det inte hade varit. Jag menar, alla dessa kvinnor som har gått före och plogat har ju gjort det med helt andra konsekvenser än det jag har gjort. Jag har ju mer satsat på individen, kan jag säga. Du, Bettina, ska ha ett eget bankkonto. Du, Bettina, ska välja dina egna val. Du, Bettina, ska skaffa dig självkänsla. Du kan mycket mer än vad du tror. Det kan jag säga då, att min feminism har ju legat mera på individen än att göra det kanske bättre för grupper.
Du har ju vunnit journalistpriset 2 gånger.
Mm.
Känner du att det har varit det som har... Att det har varit en bekräftelse på att du har varit duktig?
Ja, det är klart att det är det ju. Det är det ju, därför att det är ju det högsta priset vi kan få i våran klass.
Där, bransch,
ja. Våran bransch heter det såklart. Det tycker jag verkligen. Men sen är det ju liksom såna andra saker som man fikar efter också. Man vill ju vara en bra människa. Det får man ju inte riktigt pris för. Men det är klart att i yrket har jag ju fått jättemycket framgång och väldigt mycket bekräftelse. Och jag tror inte man kan förvänta sig så mycket bekräftelse hemma. Det är så. Hemma är man hemma, man är en av de andra. Och ska någon hela tiden gå och säga, gud vad du är underbar mamma. Och tänk vad bra det var när du sa det här och det här. Så man får ju ha lite olika förväntningar på vad man får sin bekräftelse.
Ja, men du har ju 2 killar, söner. Hjälper du till mycket med deras barn?
Ja, jag hjälper till absolut inte tillräckligt. Det kan jag säga, eftersom jag har varit en sån här aktiv person. Fram till det jag var 70 så jobbade jag ju heltid. Jag har blivit en bättre farmor, kan jag säga nu. Jag tror att båda 2 killarna vet att jag älskar dem larger than life. Men att det är lite sådär agendafarmor. Kan du mellan 9 och 11, kan de vara hos er och sova över imorgon? Jag kommer 4 och hämtar 2. Okej, vi skriver in det i kalendern. Det är ju inte så att jag säger då att nej, men nu tar jag dem i sommar så gör ni vad ni vill. Så har det ju inte varit. Nej, för då ska jag till västkusten och så ska jag en massa. Men då gör jag till exempel så att då säger jag att nej, men vi sticker allihopa till Dalsland, så har vi 4 dagars jättehärligt som farmor bjuder på, vi ska vara scouter och vi ska göra ditten och dutten. Så jag försöker vara farmor på mitt sätt, och då kan jag säga att det är inte tiden, den som min mamma hade i övermått, som är min stora grej. Min stora grej är upplevelser. Nu var vi på safari med alla barnen, även de små. Då sa de till mig så här, men det är väl ingen skillnad på att se elefant i Disney eller verkligheten. För en femåring, hon var fem då, India, den minsta. Det kan jag tala om att det var. Det var en stor upplevelse. Och då tänker jag så här, ja men då ska de komma ihåg sin farmor när jag då dör. Alla roliga resor vi gjorde med farmor. Då får det bli min grej. Kanske inte är att det var alltid hos farmor vi var, som mina barn kan känna med min mor, med min mamma.
Kunde dina barn när de var yngre tycka att det var pinsamt att folk kommenterade att du var för frispråkig?
Ja, och särskilt naken. De tyckte det var, fanns en mycket skämmig period. Och fortfarande än idag kan, är ju det. Jag menar, sex efter 60, sa Erika Jong, det är tabu. Jag skulle säga, kanske inte efter 60 idag. Men kanske sex efter 70-80 är ju någonting som man helst inte talar om. Och är det så att föräldrarna vill hålla på med sånt, för guds skull, gör det på kammaren. Inte ut och prata om det.
Har du mycket sex idag?
Alltså jag är fullt nöjd. Är det, var det ett lagom svar?
Jag vet inte. Är det en gång i veckan eller... Det är inte en gång i halvåret, alltså, jag i alla fall. Då hade du varit missnöjd.
Ja, gud, nej. Nej, jag kan säga så här. Jag har ett regelbundet sexliv. Det är jag glad över. Att eftersom vi är så pass gamla kan tycka att det är härligt med den sortens omfamningar.
Men är man, förlåt uttrycket, ja, men är man lika kåt idag när man är 73 som när man var 50?
Ja, det tror jag inte är någon skillnad. Jag tror faktiskt att den där lusten inte är någon skillnad alls. Utan,
jag vill ju veta.
Ja, känns... men jag kan säga, Bettina, eftersom du är så pass ung, så saker och ting fördjupar sig. Eller så finns det ju det som har varit lite grann som jag, lite seriomonogam, det vill säga det har varit några stycken. Och då har man ju också den här förmånen att få bli förälskad. Och att bli förälskad efter 60, det kan jag faktiskt rekommendera. Och de som inte blir det därför att de lever i förhållande som är starka och fina. Många sådana förhållanden känner jag ju väl till. Och jag kan säga att de har ett kärleksliv. Det verkar inte gå över. Sen handlar det ju lite grann om förstås...
Hur gammal är din man?
Han är yngre än jag, han fyller år imorgon.
Ja, vad fyller han?
73. Kärlekslivet kan blomma långt upp i åldrarna. Men då måste man ju se till att odla det. För jag menar, man ska inte säga arbeta på sin relation, för det är ett ganska gräsligt uttryck. Men man måste på något sätt ändå vårda sin relation. Och man måste se till att det finns lusten eller fördjupningen eller vad det nu är för någonting. Det är inte så att jag står hemma vid datorn och tänker, gud vad mycket lust jag har nu, vad är lunch? Så går det ju inte riktigt till. Utan det är ju någon slags beröring. Om han kommer och tar på mig, då kan det ju spira. Men det spirar sällan i tanken så där. Och då tror jag att väldigt många gör fel, att de är för ofysiska. Man måste hålla det där fysiska vid liv. Och att det tror jag är, om jag nu skulle skicka ett budskap för hur man kan ha ett livaktigt kärleksliv, det är då beröring. Alltså det låter ju som Malena Ivarsson har sagt 800 gånger. Men jag tycker att det slarvas med det.
Ja, jag tänker i hela den här coronatiden när man ska hålla avstånd. Ja. Fast det är ju svenskarna ändå, tänker jag då.
Ja, men sen vet man inte mycket avstånd. Jag tittar ju på yngre som har småbarn. De får ju väldigt mycket beröring därför att de till exempel har barnen i sängen. Barnen är beröring, och då kan det vara så att den beröringen ersätter den vuxna beröringen. Så där tror jag det liksom börjar med att man inte upplever någon slags sökande efter en vuxen beröring.
Men kan det inte vara så också att vissa är mer kåta än andra, tänker jag?
Ja, absolut. Vi är ju olika på många sätt. Så att, men självklart är det så. Och sen är det ju också frågan om att sex är ju någonting som man också måste odla och vårda och kanske tänka på och se till då att det finns ju till exempel fantastiska hjälpmedel idag. Men förr i tiden så fick ju kvinnor aldrig orgasm. Männen hittade väl inte riktigt eller gjorde inte det, eller och kvinnorna efterfrågade inte det, utan så kommer då möjlighet till att få uppleva det. Och det kan jag nog säga, alltså det, jag tror inte att om vi skulle undersöka många kvinnor som fick orgasm för 50 år sedan skulle vi bli häpna.
Men många, jag tror många tror att så här, ja, tjejer i 30-40 års åldern har mer sex än kvinnor i 70 års åldern. Skulle du säga att det stämmer?
Nej,
att
det stämmer. Nej, jag tror inte det. Jag tror att sex är tid också. Sex är inte trötthet. Sex är inte att jag är helt slut, jag vill bara sova, rör mig inte. Jag har inte tid, jag har huvudvärk bara jag ser dig. Så jag tror tvärtom. Jag tror sex har med tid att göra. Varför ligger man med varandra mycket mer på semestern? Jo, därför att solen, värmen tänder upp dig också. Plus att du är ledig. Och att du kanske har barnen någon annanstans än i sängen. Så jag tror inte alls det. Jag tror tvärtom att efter 50, när de här barnen som du skjutsar överallt kan gå själva, och plötsligt är det ni två, då gäller det att upptäcka varandra på nytt. För då har ni tiden.
Jag kanske ska skaffa fler barn. Jag ska vara. Du jobbar med Amelia och M. Och massa olika tidningar.
Veckorevyn
och Aftonbladet och allt. De är så många, så att det är hela, Bonnier.
Ja, det är det inte, men det är några stycken.
Ja, det är
och
flera
de
stycken.
Har ju överlevt, det brukar jag vara, som jag sa förut, jag är lite glad över.
Det förstår jag.
Ja, så att man inte är en sån där upp som en sol och ner som en pannkaka. Jag är ju en maratonlöpare.
Det kan jag skriva under att du är, och det har man ju sett. Jag tänkte bara, för du har ju ändå jobbat med tidningar som har riktat sig till kvinnor i olika åldrar.
Ja.
Och vad skulle du säga är, om du jämför de här åldrarna, vad skulle du säga är den vanligaste frågan hos en kvinna i 30, 40 respektive 50, 60, 70 till exempel?
Ja, det kan jag säga. Den vanligaste frågan i Veckorevy-åldern, det är ju lite grann kärleksfrågor av olika slag. När du kommer i 30-årsåldern så handlar det lite mer om, ska jag bilda familj nu? Ska en unge till? Är det här det liv jag kommer att få? Kommer det se ut så här? Ska jag passa på att ändra nu när jag fortfarande är ung? Och hur vet jag att det här är så att säga rätt? Är du 40 drar mot 50, då är det förändring, förändring, förändring. Jag måste ändra något. Magen är för tjock, eller jag måste börja springa, eller jag tror inte att vi kommer att kunna vara lyckliga när barnen kanske flyttar hemifrån. Då känner man väldigt mycket förändring på gång då. Och sen så när man kommer upp över 60.
50 då, vad händer runt 50? Är det fortfarande alltså förändringen?
Ja, jag skulle säga att mellan 40 och 60 är ungefär samma sak. Det är en förändringsperiod. Många tvingas ju till förändring, för du åker ut ur arbetsmarknaden till exempel. Plötsligt blir du någon slags 55-årig entreprenör. Du har övertagit en bed and breakfast. Eller gjort något café. Eller kör ut hundmat. Du måste göra för den sortens förändringar. Sedan när du blir äldre så är det, räcker mina pengar? Jag ska ju för fan leva 30 år till. Hur mycket jag sparar till pension? Kan jag sätta turbo på pensionen?
Så då är det inte så mycket sex och...
Nej, och då är det ju också så, är det för sent att skiljas? Är det någon idé? Finns det någon för mig när jag är 62? Så det är liksom lite olika beroende på i vilken ålder man är i. Men man kan ju säga att kvinnofrågor överlag är nästan alltid relationsfrågor. Det är där deras stora frågor ligger. Det är ju inte mera, ska jag sälja mitt hus nu? Eller ska jag ta hypotekspension? Ska jag gå in på börsen? Är det för sent? Det är inte så mycket sånt, utan det är... Och det är inte särskilt mycket utseendefrågor, men det är väldigt mycket hälsofrågor när du blir äldre.
Det är ändå intressant.
Mm.
Och tror du någonstans om man överlever 40-årskrisen då, som många verkar ha, tror att man, om man överlever inte man är 50-55, är det större chans då att man inte gör den där stora drastiska förändringen?
Att man, ja, på något det sätt tror jag nog. Jag tror det verkar med det finnas. Man har. Alltså, om man nu tar skilsmässorna, så jag minns när jag blev så vansinnigt förvånad över att folk skilde sig när de hade nästan ett blöjbarn. Tänka, det måste ju vara omöjligt, men det var väl fel kanske redan från start, vad vet jag, någonting var det som jag fick lära mig då att det inte var ovanligt. Sen kom väldigt ofta den där the 7-year itch efter ett litet slag. Och somliga gav upp för fort, andra, idag går ju folk i parterapi hela tiden. Därför man har någon slags ambition att hålla i. Men det är ju inte så, vi har ju 50% i skilsmässa i Stockholm. Det vill säga hälften av alla som tror att de ska leva länge upp. Och då är det frågan om, är det tron på kärleken som det är fel på? Det vill säga att det kanske inte varar fullt så länge, utan att man ska vara inställd på att under min livstid, jag som kanske blir 90, kanske jag ska ha 4 långa förhållanden. Och inte bli, tro att det är något fel på mig om det inte går att hålla ihop. Jag är ingen skilsmässoivrare alls, men det har ändå, jag har varit änka, skilt mig och så här, bott ihop och flyttat isär och vad det nu är för någonting. Så vi är ju olika, och jag har vänner som har i princip haft en och samma man nästan sedan high school. Så det ser, det är liksom, och vi är olika, var och en får bli salig på sitt. Jag kan inte säga att om man härdar ut vid 40 så blir det bra vid 55.
Det är individuellt.
Det är individuellt. Ja, det som är bra, som man kan tycka i alla fall, det är att i den mån det går, klara av det medan barnen bor hemma. I den mån det går. Det finns ett liv sen. Det finns så jädra mycket liv efter 60. Jag kan säga att det finns rätt mycket liv efter 70 också. Men så att man inte tror att saker och ting är det för sent. Det är inte för sent.
Men tror du en normal 73, inte så ofta du ligger, men ligger en gång i veckan?
Ja, det tror jag är ganska normalt. Ja. Om du har ett bra liv, så tror jag en gång i veckan. Jag tror inte de håller på kanske 3 gånger i veckan. Jag vet inte om man
du
tycker
verkar vara en superwoman.
Nej, jag är fullt nöjd med en gång i veckan.
Jo, men du är en superwoman.
Nej, jag är inte superwoman.
Jo, men jag tänker inte bara sexuellt. Jag tänker du är en superwoman.
Men jag vet inte.
Jo, jag tycker det är coolt. Man vill ju vara du också, när man är 73.
Ja, det kanske man vill vara, ja. För att jag har så pass mycket energi. Och det måste jag ju tacka mina gener för, att jag har energi. Men
ja, det är att jag syns. Den här pappan här kanske,
ja,
inte
precis.
Var så dålig.
Nej. Och sen är det så att nu sitter vi här. Och sen sitter jag kanske med en annan podd. Och du är med i någon reportage. Så vi syns. Du anar inte vad många syns. Jag kan bara berätta superkort. Jag sitter på Visby flygplats. Det är nu. Vi får jätteförsening. En fågel har flugit in i motorn. Oh, sitter 5 timmar på flygplatsen. Då sitter en kvinna inte så långt ifrån mig som hälsar och tackar för tidningen. Som är väldigt trevligt. Och det öppnar då ett samtal också. Då visar sig att den här kvinnan, som jag tycker är hur spänstig som helst. Hon är 87. Hon flyger till från Lund eller Malmö. Flyger till Visby, hyr en bil, kör upp till Fårö där hon brukar bo, bor där då i 3 veckor eller vad det kan vara för någonting, kör tillbaka bilen, lämnar in den på biluthyrningen och flyger då till sitt jobb. Och så sa jag, det blir fantastiskt, ja, men så jag har varit änka 3 gånger, och du vet, och då rår man sig, och så är det ju. Och hon har ju varje gång ställt sig inför nya förändringar som hon måste själv ta tag i. Och det är vad jag också har, om jag får återknyta till den här boken, skriver i mitt förord. Att jag vill ju att man ska bli den man vill bli. Och inte ett offer. Jag är inget som tycker om. Jag tycker att vi måste kämpa mot. Kvinnor måste kämpa emot att hela tiden hamna i det där jävla offerdiket.
Får jag gissa att det är Bonnier som har givit ut den här boken?
Nej, det är faktiskt Piratförlaget.
Jaha, hur kommer det sig?
Hon som är en av ägarna, Ann-Marie Skarp, hon och Jan Guillou, hennes man, de är Lisa Marklund, de äger det här Piratförlaget. Och hon har tjatat på mig för att hon tycker att jag är en klok kvinna. Och kan du inte skriva lite grann? Och jag hade ingen riktig lust. Men så tänkte jag, nej, men jag ska skriva 10 kapitel med råd till min kära dotter om jag hade någon. Så det är vad det här handlar om. Om att livet är fullt av smärta men lycka också. Och hur man bäst på något sätt ändå kan ta tillvara det. Och det är mina råd.
Och Kvinnoarvet, har den kommit ut än?
Ja, den kom ut lagom till mors dag. Men du vet, nu är det ju inget buller och bång när böcker kommer ut. För nu är ju alla bibliotek stängda och allting är... Det finns inga releasepartyn, det finns Ja, man kan skicka ut det på video. Men jag kan verkligen rekommendera det.
Kvinnoarvet.
Kvinnoarvet. Jag skulle förstås ha tagit med en till dig, Bettina. Men det var ju
riktigt dåligt.
Det var ju riktigt dåligt. Men jag tänkte, eftersom du vill träffa mig med anledning av boken, så trodde jag ju förstås att du hade läst den. Men det är inte för sent.
Det är inte för sent. Jag går förbi Akademibokhandeln en dag och köper
boken. Kan du göra det? För att jag är väldigt glad 100%. Om den köps. Förstås.
Och sen kommer jag att ta en bild med mig i boken så du får bildbevis på att jag har köpt
det boken. Tycker jag är jättebra. Och så lägger du ut det så blir det ännu bättre. Och då kan jag glädja dig med att den är kort, det är 150 sidor. Det är ganska stor stil. Det går fort.
Bara du menar, det är inte så intelligent, säger jag. Jag förstår att jag
behöver... Nej, men alltså jag har gjort det med flit för att jag tycker böcker i regel blir jag gladast om de är under 200 sidor.
Hur många har du sålt?
Jag tror att jag har sålt 4000. Det är liksom ingenting.
Det kommer.
Ja, jag hoppas det. Jag vet inte. Den står under i hörnan på Akademibokhandeln under rubriken psykologi. Så du får leta. Säg åt dem att den här boken ska stå väldigt långt fram.
Det ska jag göra.
Jag brukar tänka att poddar är väl egentligen ett samtal. Jag fick en känsla av att det här var en monolog av mig.
Nej, absolut inte. Jag tycker du var så intressant att lyssna på.
Mm.
Så att jag... Det är ett positivt tecken att någon får mig att hålla tyst.
Okej. Jag tar det som en komplimang.
Det var en komplimang. Ja, tack så för att mycket. Du kom hit. Tack.
Ja, tack.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.